sitter helt jävla värdelöst. Nu sitter jag på jobbet och spelar in, och då är liksom jag har ett bord som inte går höja och sänka, och så har jag ett mikrofonstativ som inte går höja och sänka, så att micken är liksom uppe vid min panna. Så jag måste såhär...
Det är som Lemmy.
Ja, precis. Exakt som Lemmy står jag. Jag poddar som Lemmy.
Ja, vad härligt. Själv så har jag ett puffskydd som föll i två delar alldeles nyss. Så, plugins, be ready to do your magic.
Du, jag har kollat på Game Changer Wrestling, I Never Liked You. Jävligt bra namn.
Ja, jag har ju sett highlights från Nick Wayne versus Will Ospreay. Så såg jag någon jävla svetsare göra en 450. Det är typ det jag har sett.
En svetsare?
Ja, han såg ut som en svetsare. Han hade någon sån där arbetsgoggles i alla fall och någon overall på sig.
Ja, jag har nog missat det. För att jag har kollat i och för sig en överdrift. Jag har kollat på tre matcher. Jag började också bakifrån. Så att jag har kollat liksom... Kollat de tre sista matcherna. Och efter att ha läst Johan Carlssons gästrecension hos Sebbe av den här galan, så får vi se om jag tar mig an galans första strof av 2+ matcher.
Ja, vad heter det? Det enda jag sett är highlightsen som sagt. Men det var ju otroligt packat. Alltså såg ut att vara en liten ring och helt jävla knökfullt. Stämmer det?
Ja, jag gillar ju det. Jag tycker att det var liksom en mer visuellt mer punkig gala den här än den här The World galan som vi kollade på senast. Alltså här det var trångt, folk packade fram till ringkanten. Det var liksom knappt så att kameramannen som sprang runt ringen rymdes däremellan.
Nej men visst, jag tyckte det såg coolt ut. Ja, det såg ut som en liksom en sån här pubspelning såg det ut som. Men här The World, det såg ju bara konstigt ut. Men den var ju punkig på sitt andra sätt. Men den var så luftig. Den här såg ju liksom tight och härlig ut.
Och jag gillade också Joey Janela mot JT Dunn var första matchen jag såg. Och jag uppskattar också Joey Janela i den här kontexten mycket, mycket mer. Han passar mycket bättre i den här punkiga korpen-kontexten än vad han gör i AEW. Nu var han väl också bra i AEW, men han fick ju inte riktigt fäste där.
Nej, jag håller med. Han ska, det här är som gjort för honom. Han ska inte vara i the big leagues. Han ska vara en big fish in a small pond och helst en punkig pond.
Så två strålkastarljus också var det. De hade inte lagt ner några pengar på lampor, utan bara två strålkastare som riktade från varsin sida. Och det viktigaste av allt, distat kommentatorsljud. Det är väl nästan ett måste när det ska vara någon så här ECW-uppföljare.
Fatta vad de ska tjäna pengar ändå. Jag förstår när Jeff Jarrett sa att de nog var den näst mest profitable wrestling promotionen i USA, i och med att kostnader kan inte vara så jävla mycket. Men hur var matcherna du såg då?
Nej, men jag tyckte den var bra. Det var ju mycket vansinne i den här matchen och mycket you sick fuck slogans från publiken. Och med all rätta, JT gjorde bland annat en tombstone från topprepet på Janela ner på 2 stycken uppställda stolar. Då började jag också ropa din sjuka jävel i soffan. Det var fan omdömeslöst vansinnigt att göra det greppet.
Ja, det låter sannoliken som det.
Men han får vinna i alla fall Joey Janela på en superkick. Den kändes kanske aningen avdramatiserad efter man har sett en tombstone från topprepet ner på 2 stolar. Men det var ju också roligt för att han hade ju förlorat mot en 73-åring kvällen innan Joey Janela.
Ja, just det gjorde
han. Action Mike Jackson på deras You Don't Understand-gala. Jag har sett klipp, så att jag har inte sett matchen, men jag har sett klipp där Action Mike Jackson vinner på en big splash genom ett bord. Eller big splash, det är mer typ att han hoppar i så här yogaställningen hunden ner över ett bord. Det är liksom ingen Usos big splash han gör. Men han är också 73 år gammal.
Men han var med på Slammiversary också, va?
Jag har inte sett Slammiversary, så att jag vet inte.
Nej, jag har inte heller sett det, men jag tror att han brukar ju vara i Impact väl och gå på guardrailsen. Det är väl hans grej.
Alltså, när jag såg honom så kändes det som att jag aldrig har sett honom tidigare. Men det kan hända att jag har gjort det men bara aldrig registrerat honom.
Jo, men jag har sett honom någon gång och jag tror att det är på Impact jag har sett honom. Så tyckte jag att han fladdrade förbi i allt Slammiversary stin som var. Så att han kan ha varit där och gått på guardrailsen. För han gör ju den här old school som Undertaker gör. Fast han går mycket längre. Han är ute och går som en cirkusartist runt tills han hoppar.
Men vad är hans gimmick? Det är att han är 73 år gammal. Att han typ kan dö när som helst och har en svag lårbenshals.
Och att han kan göra old school alldeles för länge.
Jag kollade också på en five-way scramble-match. Tony Deppen, Effie, Jimmy Lloyd, Marcus Mathers och Dustin Waller drabbade samman. Den här Deppen och Effie, det är ju två rackare som lockar. Tyvärr är Deppen rätt sargad. Han mötte ju Moxley på galan innan. Så han sjukskriver sig innan den här matchen börjar. Men dyker han upp lite hux flux mitt i matchen och får vara med. Och så går han och vinner hela kalaset.
Jasså, ja.
Men sen då main eventet, det var ju det som gjorde att jag fick säga nej tack till Impacts Slammiversary, för jag ville ju verkligen inte missa. Jag ville prioritera all extra tid jag hade i världen till att kolla på Will Ospreay mot Nick Wayne. Här kom den ju, vi har ju pratat om det här tidigare. Nick Wayne var ju lite snöpligt för ung för att få vara med på den här The World-galan. Han var ju där och skulle väl gå tills någon bara, hur gammal är du? Han bara, ja, 12 år. De bara, ja, tyvärr, då får du inte brottas i New York, eller jag kommer inte ihåg var de var någonstans. Nej, var de i Philadelphia kanske?
Var de inte? Ja, men någonstans där ECW har härjat. Helvete.
Skitsamma. Men då sa ju Joey Janela att han lovade ju dyrt och heligt att han skulle fixa en match till Nick Wayne mot vem han än ville. Varav då Nick Wayne svarade att Will Ospreay är ju min idol och Joey Janela skulle då fixa en match. Här kom den ju. Där vi pratade, minst att vi pratade om det här.
Absolut.
Det var ju samband också, tror jag, med när Darby dök upp och erbjöd Nick Wayne ett AW-kontrakt.
Exakt.
Som börjar gälla så fort han får godkänt i matte. För han måste ju gå klart grundskolan innan, för att han är så ung. Men matchen motsvarade alla mina förväntningar. Den här var fan hårresande bra. Alltså, och då spelar ju allt in också. Paketeringen, historien i bagaget, att det är hans idol och så vidare. Och så Ospreay tillsammans med Kenny Omega. Det är ju ändå världens bästa wrestler. Och så framtiden med Nick Wayne. Jag tyckte den var hur bra som helst, den här matchen.
Ja, jag har ju som sagt bara sett clips, men jag tycker att de verkar ju ha haft bra psykologi bland alla flips och flops och hit och dit också.
Ja, ja, verkligen. Och jag tycker också att Ospreay gav väldigt mycket till... du vet, man kan ju ändå tänka så här... ja, men vad har han gjort? Typ 4 matcher den senaste månaden, varav alla har varit toppklassmatcher. Så bara ska han gå ner till någon GCW, så en liten sladdrig punkarena, och också gå en match där mot den här unga killen Nick Wayne. Men det märktes verkligen att han hade den respekten för Nick Wayne och för att han typ förstår att han kommer vara en framtid. Det såg verkligen ut som att han ville få Nick Wayne att se ut så bra han bara kunde se ut.
Ja, och... fan, det är bjussigt. Och vad heter det, det är kul när de liksom tar någon under vingarna sådär.
Ospreay vinner, och efter så klipper han en sån babyface-promo, så till och med den här stenhårda publiken som bara verkar ha glosan fuck i sitt vokabulär mjuknar och applåderar han.
Ja, härligt.
Ja, nej, men det här var bra. Likt förra gången så blev jag sugen igen på att se Game Changer Wrestling. Nu dröjde det ju ganska länge när jag såg det igen. Men jag ska ändå kolla den här. Jag ska kolla Tony Deppen, Moxley-matchen, Joey Janela mot farfar. Och så tror jag det var någon mer match på den här galan. Ja, men det var öppningen. Jordan Oliver mot Blake Christian såg jag också folk lovordade. Så att, den får man ju kolla in också.
Jag kan säga att han var med i den här Reverse Battle Royal. Jag har kollat upp det under tiden här. Action Mike. Han har gått jättemycket matcher de senaste åren. Han har ju gått, jag var in på hans cage match sida och det var ju fullt med matcher. Hans äldsta match var från 1974 som var registrerad där.
Otroligt.
Ja.
Men den här Slammiversary-galan har ju fått ganska bra betyg. Jag har inte... nej, som sagt, jag slog på den, men jag var så stressad och hade egentligen inte tid att se den. Och så var jag som att jag försökte mejsla in den. Men, och så kände jag bara så, ah, gud, det kändes så deppigt helt plötsligt med Impact. Det var något... det är ju någonting med Game Changer Wrestling då, att de har en ganska liten lokal. Men de trycker ihop... alltså, Impact ser ju bara... Impact ser ut som att de... är större, men ingen kommer att kolla på deras grejer.
Nej, men nog Game Changer Wrestling hetare än Impact också. Alltså, med hästlängder. Gud, det är ju tufft att inne och se på GCW. Det är inte tufft att inne och se på Impact. Det kan man ju inte säga.
kan tänka mig att det finns en distinktion i biljettpriset där också. Vad kostar det att gå in på Game Changer Wrestling? Två öl. Och på Impact tar de ändå någon sån här hutlösa VVE-priser, för de blev kvar i något gammalt renommé.
Men apropå Slammiversary, vi fick ju både Sting och AJ Styles som gjorde videohälsningar ändå. Har du sett det?
Nej, jag har inte sett, men jag har hört. Sting kändes inte så där jättefrapperande, men att AJ Styles dök upp kändes ändå ganska... Att WWE ändå låter honom.
Ja, jättekul. Har du sett mer vilka så här jokrar som har varit med i den här Reverse Battle Royale och så vidare?
Nej.
Tittade du på Impact när det var de här veckopay-per-viewsen?
Jag tittade på Impact ganska mycket i början, alltså när de väl lanserade Impact. Och då var det ju veckopay-per-views. Då körde de ju en gång i veckan som...
Ja.
Som typ små pay-per-views.
Kommer du ihåg när Jim Mitchell hade sitt stall med Malice och Slash? Kommer du ihåg dem?
Nej, det gör jag inte.
Nej, okej. Slash var tillbaka i alla fall. Och Dixie Carter kom in och körde en liten promo där i Reverse Battle Royale, tror jag. Och vi fick ju även America's Most Wanted kom in. Och det ser så tragiskt ut med Chris Harris när han kommer in, och ja, han skulle inte kunna vara med i Härnösand Changer Wrestling med den looken nu för tiden.
Ja, nej, men sorry att jag inte har kollat på den här Slammiversary. Jag ska väl kolla på den, men när den gången som jag väl kommer ta mig igenom den, så kommer det vara så fruktansvärt inaktuellt att prata om den. Så vi får väl bara lämna den där hän. Jag såg att Fredrik hade skrivit någon gästrecension av Sebbe. Man får väl gå in och läsa där om inte annat.
Men Triple Mania också har väl varit?
Ja, inte sett heller.
Nej, men har du sett vem som var ersättaren till Jeff Hardy?
Ja... Jag tror att jag har sett det, men jag kommer inte ihåg det nu.
Det var ju Johnny Hardy.
Johnny Hardy?
Ja, John Morrison.
Ja, just det. Det var John Morrison. Jaha, okej. Okay. Just det. Han cosplayade Jeff Hardy, va?
Jajamän. Ja, bedrövligt. Och Matt Hardy blev skadad i matchen dessutom.
Åh nej, stackaren.
Men jag hörde om det när jag lyssnade på Daniel Garcia när han var på Jerichos podcast, att ringarna i Mexiko är helt brutalt jävla hårda. Alltså så att, vad heter det, de hade ungefär liknande historia, Jericho och Daniel Garcia. Att de liksom var superpeppade inför första matchen de skulle gå. De har liksom planerat vad de skulle göra. Daniel Garcia, han hade liksom kollat varje spot med den han skulle göra matchen med. Så de hade gått igenom hela matchen. De hade lagt upp move for move. Medan Jericho, han skulle möta någon gammal luttrad veteran. Och Jericho ville lägga upp matchen, men den här veteranen bara, nej, gå in. Och så gör du bara som jag säger. Det är mycket bättre. Och det första Jericho åker på är en arm drag. Och det kändes som att han kastades ner i cement. Efter det, då var det bara inga bumps överhuvudtaget i matchen. Han lyssnade på veteranen. Medan Daniel Garcia i sin match, när han tar första arm dragen, han känner också, helvete, det är ju som cement. Varför har vi kollat varje move i den här matchen? Jag kommer dö. Så är det i Mexiko.
Men vet vi vad det som hände med Matt Hardy? Vet vi vad det är för skadan och drog sig?
Nej, men det var något med knät eller något, tror jag.
Ja, det känns som att Hardy Boys blev en sån deppig historia här efter Jeff Hardys fadäs.
Ja, men det vi inte sa förra veckan var väl att det aldrig var tänkt att de skulle gå matchen. Utan de skulle ha blivit attackerade backstage även om Jeff hade varit på plats. Då han hade en brain scan inplanerad. Så att vi skulle ha fått den matchen vi fick oavsett.
Han hade ju kläckt ur sig bara typ någon dag innan. Bara, jag ser dubbelt och har gjort det i en månad nu eller någonting. Det var ju det som gjorde att de beslutade att han var tvungen att åka och göra en sån här brain scan.
Ja, helt sjukt.
Rampage var ju lugnande på så sätt att den oron som jag hade för huruvida Zack Sabre Jr. mot Bryan Danielson inte skulle bli av avdramatiserades här. Sen kom ju paniken tillbaka när Dynamite gick på. Men vi kommer dit. Här så kände jag ett lugn i alla fall. För vi började då med John Moxley mot Dante Martin. Toppen match. Det är roligt också att alltså, Dante Martin blir svårare och svårare att vinna över. De bygger ju det här så fruktansvärt snyggt.
Och vad mycket mer karisma han har fått på den här tiden som han har fått vara singelbrottare. Alltså, han är fortfarande ingen superpromo, men jämför karisman han har nu mot för den han hade för ett år sedan. Liksom. Det är som natt och dag.
Ja, men det är det verkligen. Men jag tror att det har mycket med självförtroendet att göra. Du vet, han får tiden, han får vara där och jobba. Han känner också att ja, men de tror på mig. Och då, för han känns, det känns som att han bara känner sig lite mer stabil.
Ja, gud ja.
Ja, men publiken är också väldigt på Dante Martin här. De är med på allt han gör. Moxley vinner, såklart. Men skit i det, för i kommentatorsbordet sitter ju då William Regal. Han börjar med att kalla Jericho för något som han inte borde googla, vilket Jericho gjorde och replikerar efter en lång tystnad: det där var inte snällt. Jag vet inte vad det var. Throat slapper eller något sånt där.
Jag kommer inte ihåg, men de är ju fantastiska när de har sina dueller med varandra.
Sen börjar de då prata hejvilt om hur om Zack Sabre Juniors då utmaning till Brian Danielson. Så i det här läget så känns det som att de är ändå ganska säkra på att men då, att det kommer bli en match.
Ja, säg inte det. Jag vet inte. De borde ju ha vetat det här.
Ja, men det är ju jättekonstigt. De kan inte sitta och spä på det här ifall de vet att den matchen inte kommer bli av.
Ja, jag vet inte. Det känns som de borde ha vetat det redan där. Tror du inte det? Eller tror du att det var så här 50-50 där?
Vänta på så här sista utlåtandet från doktorn. Men doktorn borde ju ändå... doktorn, hör på mig. Läkare borde väl ändå, ifall den har ändå någon typ av kompetens, kunna okulärbesikta vad som nu är felet med honom. Jag vet inte ens vad han har. Vad är det för fel på han? Vet du det?
Lät ju som att det var en hjärnskakning, va? Eftersom han pratade på Dynamite om att han kunde läsa 500 ord i minuten. Han kunde göra mer saker. Han pratade ju en massa om vad han kunde göra. Att det inte var något fel med han.
Ja, nej, men då vet man ju inte. Kan en läkare på något sätt se det där? Att de vet på ett ungefär att här har vi att göra med en veckas läktid eller här har vi att göra med några månaders läktid. För jag tycker att när han pratade på Dynamite sen så lät det som att han kanske ändå kunde vara borta ett tag.
Ja, gud ja. Men och det får man ju tänka att det är en hjärnskakning. Att det liksom, det måste lägga sig svullnaden på hjärnan. Eller vad fan det är när man har hjärnskakning. Doktorn är framme.
Max Caster och Ass Boys vann över Leo Ruff och Bear Country på typ en minut. Så det här var ju en ren squashmatch. Men det var en kul inledning. Scissor me daddy ass. Han har lagt till ass där nu. När man liksom trodde att det där inte gick att göra mer otäckt. Men det är kul. Väldigt kul.
Ja, ja. Ja, ja. Absolut. Och vad heter det fan? Ass Boys, de kommer ju vara briljant. Ge dem 5 år så kommer de vara hur jävla grym som helst.
Jade Cargill tog vinst nummer 33 mot Willow Nightingale. Tycker hon är ganska karismatisk, den här Nightingale.
Ja, men jag tycker hon har varit slarvig i ringen och sådär. Jag tycker inte om sånt.
Darby Allen mot Bobby Fish var main eventet. Den jag tyckte också var toppen. De gjorde en vansinnig missberäkning där i början. Jag vet inte, Fish rusade mot Darby som du skulle hoppa över han. Men han hoppar inte nog högt. Så åkte liksom runt 4 volter för att han fiskklippte knät med överkäken istället.
Aj, aj, aj.
Så helt galet ut.
Åh, gud, ja.
Men mycket ser ju galet ut när Darby är med. Alltså, han är duktig på att se ut som att han får väldigt mycket spö.
Åh, gud, ja. Han är fantastisk på det sättet. Han bryr sig inte i sin kropp.
Darby vinner. Fish har svårt att acceptera den här förlusten, så han hoppar på Darby efteråt, ropar in Kyle O'Reilly, men innan han hinner till ringen så slocknar lamporna och Sting är tillbaka och tog ut till sen. Ja, men det var ett bra Rampage, tycker jag.
Ja, absolut, absolut. Det gick undan.
Dynamite då. Ja, jag tyckte Dynamite innehöll både bra och dåliga nyheter, lite som Brian Danielson påtalade då när han öppnade med sin promo. Han adresserar ju då Zack Sabre Jr. Och det blir ju ingen match mellan dem, vilket då känns pissigt, helt klart. Men ja, det var väl ändå planen att den skulle bli av. Och planen är väl kanske framförallt att den kommer bli av, om inte annat.
Ja, precis. Och han kommer ju inte vara med på Blood and Guts heller. Var ju en del av den här promon. Dock en jävligt bra promo. Fan, han känns så avslappnad och naturlig, Brian Danielson. I AEW överlag, i ringen, på micken. Här när han säger att han har en grym teknisk brottare som ska gå in och ta över åt honom mot Zack Sabre Jr. Och han påpekar bara, såg ni inte att jag kom ut i Heel-tunneln, era jävlar? Det är väl klart inte jag kommer berätta vem det här är, men han kommer vara grym. Det är bra att ni buar åt mig. Ni gillar det. Jag är den bästa tekniska brottaren i världen. Det var fan fantastiskt.
Ja, jag tyckte också att han var en väldigt, väldigt bra promo. Men de växlade ju publiken fort här. De älskade han i början. Men sen han då, det började med att han bara sa att han inte kommer gå matchen mot Zack Sabre Jr. Då började buropen sippra in. Men sen då när han också sa att han inte kommer avslöja vem ersättaren är, då haglade ju buropen. Ja, vi får väl se vem det blir då. Är du också inne på att det är Cesaro eller...
Jag blir så besviken om det är Cesaro, för att han kan inte komma in som kameramannen då. Jag håller fast hoppet vid att han är kameramannen. Men, jo, men visst är det väl Cesaro. Det snackas ju även om att det skulle kunna vara Johnny Gargano, men han känns inte lika stort namn på något vis.
Jag tycker att det är svår. Alltså, jag känner också att jag kommer bli lite besviken om det är Cesaro. Här är nästan att jag vill ha någon ännu bättre. Att jag vill ha något feta namn. Jag är lite inne på att så här, kan de damma av Kenny Omega? Är han, kan han komma tillbaka lite tidigare?
Det var han jag tänkte på ett tag. Det var det jag tänkte ett tag också när han stod och höll promon. Då bara, kan de inte bara dundra igång Kenny Omegas låt?
Jag vet ju inte hur skadad Kenny Omega är. Men det vore ju...
Är det någon som vet det?
Nej, eftersom jag inte hört någonting. De pratar inte heller om honom på Wrestling Observer och sånt där. De brukar, jag för att Dave Meltzer bara för något tag sedan sa att han är inte redo. Vad det nu betyder. Att han inte läker riktigt som de hade hoppats på att han skulle läka. För jag tror att planen var att han skulle vara tillbaka för länge sedan.
Alltså det är så.
Men han skulle ju vara ett namn som... Alltså den matchen skulle ju vara toppen. Nu, det är klart att Cesaro mot Zack Sabre Jr. också kommer bli bra. Vem än Zack Sabre Jr. går mot blir en bra match. Om den är liksom någorlunda teknisk brottare. Men jag tror nog att jag kanske skulle vara lite mer sugen på Gargano mot Zack Sabre Jr. än Cesaro.
Ja, fast fan, jag är sugen på att se vad Cesaro gör när han inte är i WWE. När han inte ska göra... samma knep hela tiden. När han inte låser det här och liksom gå in och kör dina fem bästa hits. Liksom. Det är fan nyfiken på med honom.
Nej, men det är sant. Det känns ju som att han skulle kunna packa upp en helt ny repertoarväska när han kommer och får lite friare tyglar i AEW.
Mm.
Helt klart. Men vad är grejen nu då? Varför kommer han nu? Är det värt nu för Tony Khan att öppna plånboken och kasta pengar på honom? Eftersom han var så dyr som du pratat om tidigare.
Ja, men det måste ju vara det, känns det som. Och det är väl det klassiska vinsttänket ändå. Om du måste ställa in en match, eller ställa in en deltagare i en match, då ska du ju alltid ersätta det med någon som är mer populär. Det är svårt med Bryan Danielson.
Men väldigt svårt. Och jag skulle inte säga att Cesaro är mer populär än Bryan Danielson.
Nej. Gud nej. Men att man behöver ta in ett stort namn. Och vi vet ju att Tony Khan är förvirrad över vad ett stort namn är. Så att han kan gott slå på stora trumman för Cesaro.
Ja, vi får se. Vi får vänta till söndag, som sagt. Orange Cassidy och Roppongi Vice vann över Will Ospreay och Aussie Open. En oerhört tjusig wrestlingmatch det här. Det var en parad av tjusiga manövrar. JR satt och blev åksjuk i kommentatorsbordet. Och han sa, det är många DDTs här ikväll med skakig röst.
Ja, men det var fullt ös och Will Ospreay sticker ut som en jävla stjärna även i den här matchen.
Ja. Gud ja. Men det är som jag sa innan där, han och Kenny Omega, det är ju typ världens bästa brottare. Alltså det är ju, de är som en hel klass för sig. Men jag blev ganska överraskad av att jag tyckte AC Open också hade steppat upp ytterligare lite mer här. De var riktigt, riktigt bra i den här matchen. Han, Mark Davis, gör ju någon, den här lifting power piledriver är han gör.
Piledrivern, shit.
Riktigt delikaten.
Ja. Men något som slog mig var att publiken var ju helt på Ospreys sida. När alla sex brottarna var inne så var det ju Osprey chants i hela arenan.
Ja, gud.
Och han säger bara, I don't need you, you need me.
Men jag tyckte också att hans del med Orange Cassidy kändes pigg och bra. Det var som att de ville visa upp så här, ja, fast ni kan vara lugna, det kommer bli en bra match. Jag vet, det blev inte jag mot Andrade El Idolo. Den matchen hade förmodligen slagit högre, men... jag och Orange Cassidy, vi kommer göra en bra match.
Ja, det känns som att Ospreay är så duktig på att lyfta dem han möter. Så att han kommer ju få Orange Cassidy att se fantastisk ut. Men kommer ju vinna med en hidden blade på honom.
Orange fick vinna det här kalaset i alla fall. Han sätter en orange punch på Mark Davis och vinner kalaset åt Face-gänget. Sen hade vi Jay Lethal, Sonja Dutt, Dutt. Jag måste säga CM Dutt, annars blir det fel det där. Lethal, Dutt och Satnam Singh var backstage och pratade om Samoa Joe. Frågade var han var. Och om det är så att han inte kan komma till jobbet, då kan han lämna ifrån sig den där titeln. Jag trodde att han var skadad, men enligt Meltzer är han och spelar in någon tv-grej.
Det som slog mig med det här, det var ju att alla tre levererade bättre på micken än vad jag trodde. Till och med Satnam Singh var bättre än vad jag trodde han skulle vara. CM Dutt, han var ju i toppform. Och Jay Lethal var ju bara Jay Lethal. Och inte fånig liksom. Och var också väldigt rolig tycker jag. När jag ska kolla hur länge Samoa Joe har varit borta. Så bara, ja, om min machetteknapp säger rätt så har du varit borta i nästan en månad. Det är väldigt roligt.
Ja, nej, men det var bra. Jag tycker de tar sig den här trion.
Ja, ja, verkligen. De skulle ju till Indien också, sa de ju. Så det är båda ju gott för AEW när det kommer till tjäna pengar också.
Christian adresserar hans handlande mot Jungle Boy. Det här var nog det vettigaste och bästa som de har gjort med Christian i AEW. Jag tyckte det var ett bra snack. Heeligt av rang. Aha. Och sen också när Luchasaurus kommer in och kopplar strypgrepp på han efter att Christian har pratat om Jungle Boys döda farsa. Så lyckas också Christian övertala honom att släppa. Vad han säger? Vi måste prata, men inte framför de här. Inte framför de här. Och sen så går de ut ihop och så ser man när Christian vänder blicken mot kameran och så småler han lite grann.
Ja, gör det så jävla bra. Den var lite lång. Det är väl det enda dåliga med det här segmentet. Men annars var det ju fantastiskt. Jag tycker bara från allra första början när han står och tycker publiken är ohövlig som håller på och buar och han behöver prata högt för att höras. Det är inte schysst. Och han bara får dem att koka. Han var ju i sitt esse här. Han ska ju vara heel. Han är en fantastisk heel.
Men kommer Luchasaurus paketeras om som någon sorts bodyguard åt Christian? Lyckas han vända honom heel och plocka av han den där masken? Det skulle ju vara någonting.
Ja, det vore fantastiskt det med. Eller att han har kvar masken. Bara han får honom heel så att det händer något intressant med honom också. Så att det inte bara han är någon... Ja, så inte han är den som ska vara där och förlora när Jungle Boy går tag team matcher. Nej, men det här kommer bli bra tror jag. Det känns som att nu kommer de bygga Jungle Boy ett steg högre. Christian får ha ett riktigt bra program mot honom. Det känns kung.
Mm. Ja, men jag blev också glad av den där lilla twisten med Luchasaurus. För annars så, när han kom in och började ta det strypgreppet så tänkte jag, ah, okej, okay. Och nästa vecka då ska det vara en match mellan Christian och Luchasaurus. Du vet, en sån klassisk... Ett sånt klassiskt WWE-upplägg. Men jag gillade den twisten. Den gjorde mig glad. Vi fick All Atlantic-titel-kvalificeringsmatch mellan Malakai Black och Penta Oscuro. Den var ju inte helt oväntat toppen. Fullsmetad med action. Black vann. Så på söndag får vi då Pack mot Miro, mot Malakai Black, mot Tomohiro Ishii. Svettig match.
Mm-hmm. Den är lite svårtippad. På sätt och vis tycker jag.
Ja, jag tycker också det. Jag har ju varit inne på Miro länge, men nu börjar jag svänga lite mot Malakai Black.
Ja.
Men Pack känns också som att han skulle kunna ha den där titeln.
Grejen med Pack är att jag alltid tror att han ska vinna matcherna han är med för att han känns som att han är sur när han förlorar. Och så tror jag att Tony Khan inte vill att han ska vara sur.
Nej, det är ju lite så man tänker att det är därför han... pressa alla de jävla bälterna. Det är ju bara för att folk inte ska vara sura.
Skulle inte förvåna mig.
Hangman Adam Page gick match mot Silas Young. Ganska mycket knegar wrestling match. Hangman vann. Men skit i det. För efteråt så kommer Jay White in. Mitt i att Adam Cole ska ha lite storytime. Han förklarar först då varför Adam Cole inte är aktuell för en titelmatch på Forbidden Door. Han har ju trots allt förlorat mot Hangman 2 gånger. Jag tyckte det var hårt när han sa. De tar båda ut Hangman. Adam Cole tar då upp Jay Whites IWGP-titel och gestikulerar med hela kroppen som att han är på väg och drar den i huvudet på Jay White bakifrån.
Supersnyggt. Supersnyggt moment tycker jag.
Men då kommer Okadas låt igång. Alltså här var jag ju nere i spagat. Alltså jag var så glad. Tack och lov att de ändå lyckas sy ihop att vi får Okada på Forbidden Door.
Ja.
Det behövde de.
Ja.
De behövde verkligen få till den här matchen.
Ja, gud ja. Vilken fröjd det var att höra pengarna börja regna och se honom komma in. Likt sina New Japan-kollegor hade han dock inte supertjusiga kläder, men han har varit bäst klädd hittills av New Japan-gänget. Men han fick ju en härlig holy shit chant av publiken. Det var kul. Även JR vart ju helt till sig av att Okada kom.
Ja, men jag tyckte det var bra. Och jag var också så inne på att det pratade vi om förra veckan. Jag var inne på att Zack Sabre Jr. mot Bryan Danielson, den skulle bli av, men Okada kommer nog inte komma. Jag tror att jag sa att hans fru skulle give birth.
Exakt.
Jag tror bara att jag hade läst slarvigt. Jag tror att hon har birthday. Alltså jag tror att hon fyller år. Jag tror att det var det som var grejen.
Ja, just det.
Lite skillnad på de två. Så föda det första barnet eller så fylla 31. Värt ändå att hoppa över födelsedagen för att åka och vara med på en toppen pay-per-view i USA istället.
Ja, och vilken match det kommer bli de här fyra emellan också.
Åh, gud, den kommer bli så fruktansvärt bra. Fruktansvärt bra. Men vi kan väl, ska vi runda av med och bara se lite snabbt om de där 200 matcherna som kommer vara på Forbidden Door.
Det ska vi.
Så pratar vi klart om Dynamite. För vi hade också Toni Storm mot Marina Shafir. En match som jag tyckte var bedrövlig. Den kanske inte var bedrövlig rent brottningsmässigt. Det är klart att Marina Shafir har sina svagheter. Men att Toni Storm knappt ska klara av att vinna över Marina Shafir när hon ska gå om världsmästartiteln på söndag, det köper jag inte alls. Okej, om hon då hade gått en sån match mot Britt Baker, men inte mot Marina Shafir. Hon har väl inte vunnit en enda match?
Nej, hon har inte vunnit en enda match på annat än YouTube. Det är ju det som är det dåliga i det här. De tror att de har byggt henne på Dark, men det har de inte. De skulle behöva ge henne någon legitim vinst på Rampage och så vidare, om de ska använda henne på det sättet de gjorde här. Jag gillar ju hennes look och jag gillar tanken med Marina Shafir, men jag tycker inte om hur hon har använts eller matcherna hon har gått. Jag tycker dock att det var roligt att Nyla Rose kom in och spelade luftfiol när Marina Shafir gick in. Det var underligt.
Precis som du säger, hon får mycket mer. De har paketerat henne mycket bättre i AEW och hon känns mer som en stjärna i AEW än vad hon gjorde i NXT.
Jag tycker hon har en grym look. Jag tycker om att hon kommer in till den här fiolmusiken. Jag tycker att själva paketet är bra, men de har inte sålt det till oss än bara. De har, allt finns där. Brottningen kanske inte finns där, men det går ju alltid att komma runt. Fan, de har ju lyckats med Jade Cargill hur bra som helst. Men de har inte lyckats sälja in paketet. Och det är så jävla synd. Fan, gör rätt. Ni är nära, men lyckas inte. Så jag håller med dig. Synd på Toni Storm att hon ska behöva gå en sån här snudd på förlustmatch mot misslyckade paketet.
Men den här när hon springer in med röven in i motståndarens huvud när de sitter i... Vad är det? Det är en hip attack, va?
Ja, exakt.
Det måste bli hennes nya avslutare. För att det är ju sån whiplash-effekt på deras skallar när hon kommer in med rumpan i den här farten. Jag fattar inte varför hon inte använder det som en avslutare istället. Men det är som att hon har börjat märka att den får reaktioner, för nu var det som också att hon signalerade för att hon skulle göra den.
Ja, nej, den ser inte skön ut.
Main eventet, Moxley, Tanahashi mot Chris Jericho och Lance Archer, var en kul match och ganska bra avslut på Dynamite. Han såg lite nervös ut, Tanahashi. Jag tyckte han var lite fumlig stundtals.
Japp, jag håller med.
Moxley trocklar sig ur en blackout av Archer, sätter en paradigm shift. Tanahashi taggar in med typ örat eller något. Han har ju så himla mycket problem att tagga. Det var som att aldrig hade gått en tagmatch hela sitt liv innan. Han sätter i alla fall en high fly flow och vinner matchen. Och sen efteråt så blir det då stökigt när massa brottare kommer in och börjar stöka. Det är Eddie Kingston, Wheeler Yuta, Jericho, Guevara, Minoru Suzuki, Shota Umino, resten av JAS-gänget, Santana, Ortiz kommer in också. Och alla de här håller på att tjafsa utanför ringen medan Moxley och Tanahashi står och stirrar på varandra i ringen lite för länge.
Ja, timingen var inte bäst.
Nej, verkligen inte. Det kändes lite konstigt när de bara stod där och tittade på varandra.
Japp.
Ja, men SmackDown då, mitt i allt stod hej då kring Vince McMahon, så meddelar de då att han slutar som CEO. Det här hände ju bara precis efter du och jag har spelat in, va? Han slutar som CEO. Stephanie McMahon tar över. Det var inte länge hon fick vara ledig heller. Och sen så annonserar de också att Mr. McMahon ska vara på SmackDown. Och jag tror att allt det här sker inom loppet av 12 timmar från det att vi har slutat spela in förra veckans avsnitt.
Jajamän, jajamän. Det gick ju även rykten om att Vince McMahon var på strålande humör backstage på SmackDown.
Han är ju inte dum. Han fattar ju hur mycket tittarsiffror extra det här kommer bli bara för att de har sagt att han ska komma in där. Och precis som du säger, han kommer in och man är lite så här, vad ska han säga nu? Ska han adressera det här som alla pratar om eller någonting? Nej, han liksom struttar in lite grann. Publiken gör de här bugningarna. Öronbedövande jubel. Jag vet inte om det kan vara lite Thunderdome-knapp inblandad där också. Men de såg väldigt glada ut, publiken, av att se honom. Inte en kritisk tanke de tänkte överhuvudtaget.
Nej, de sjunger ju med, som sagt, till hans intro.
Han kommer in, han säger now, then, forever, together. Och så går han ut.
Ja, kastar micken. Ser kaxig och glad ut.
Och, vad gör man då? När den enda good guy-stjärnan som man har börjat grooma på flera år för Roman Reigns sliter av sig bröstmuskeln. Jo, man tar i vanlig ordning in Brock Lesnar.
Ja, så är det ju. Och det är ju supertrist att det är det enda stället de kan gå till när de har byggt Roman så här stort.
Och jag är så fruktansvärt osugen på att se den matchen igen.
Det hade varit bättre att låta Riddle ta titeln här.
Ja, eller bara slänga ihop en Riddle mot Roman 2. Den här matchen var ju toppen, som sagt. Det var liksom bra bygga inför, det var bra drama under matchen. Publiken var också med på alla noterna. Jag har sett,
gud, ja.
Tittarsiffrorna också var skyhöga under hela den här matchen. Alltså under hela SmackDown. De var ju med hela vägen in, eller hela vägen ut. Annars kan det ju vara så att det är väldigt högt i början för att Vince McMahon är där och sen dör det. Men här så kollade ju publiken, fortsatte de ju kolla på wrestling hela vägen. Till och med att SmackDown tog slut. För sen hade ju Rampage typ katastrofala tittarsiffror. Vad hade de? 300 000 eller någonting. Så att de blev väldigt mätta här efteråt i alla fall på wrestling.
Men det syndes att Roman var ganska mätt också. Han hade gått in i semester mode.
Ja, det var väl för att han ska väl egentligen vara ledig. Så har blev allt det här med Randy Orton och Cody och så bara, okej, jag får väl gå in och göra en match då. Men inte, ja. inte på någon pay-per-view. Då ska jag göra den på ett SmackDown.
Ja.
Ja, men det var bra. Som sagt, när Roman gick för en spear, men Riddle vände den till en RKO out of nowhere och tog ett pinfall som var så vansinnigt nära. Alltså jag tror att alla i publiken trodde att det skulle vara över då. Att han skulle ta titeln. Alltså sällan har mitt öra utsatts för en sån reaktion som det var när han kickar ut.
Han är så grym på det där, Roman. Han är så bra på att kicka ut i sista sekunden, Roman. Han är fantastisk. Han och Kurt Angle, de är kung på det där.
Riddle med en floating bro försökte sen sig på ännu en RKO, men Roman puttade bort han och fick efter ett tag in en massiv spear och vann matchen. Och sen efteråt kommer Brock Lesnar in och vi får den matchen då på SummerSlam. Antar jag, de har väl inte sagt att den kommer gå på SummerSlam, men jag kan inte tänka mig någonting annat. Men jag hade mycket, mycket hellre sett en till match mellan Riddle och Roman Reigns.
Ja, alla dagar i veckan.
Men det är väl för att det genererar inget snack på stan?
Nej, det är väl så.
Men vems fel är det?
Ja, precis.
Övriga matcher på SmackDown, då hade vi Madcap Moss. Han vann över Happy Corbin i en skrattar sist match. Vad det nu betydde. Det var ett helt okej match, men ja, jag fattar inte vad stipulationen var. Han garvade sen efteråt, Madcap Moss. Det var det, eller?
Ja, och det sjuka var att då tappade han ju allt, som vanligt. Då, alltså, det är ju när han gör de där fejkskratten, när han låtsas tycka att det är roligt på riktigt. Då bara, jag tycker inte om dig. Det är ju det enda man tänker då.
Och Corbins nästa upplägg verkar vara mot Pat McAfee. Han började mucka mot han i ett segment efteråt.
De är ju gamla roommates när de spelade fotboll, de här två.
Jaha, okej.
Okay. Det lyckades jag och Sundsvalls Billy Gunn surfa reda på typ timmen innan vi tittade på SmackDown i lördags.
Okej.
Okay. Det var ett lustigt sammanträffande.
New Day vann över Jinder Mahal och Shanky. 3 minuter lång, varav Shanky dansade runt under två och en halv minut av de tre minuterna till trombonspel av Xavier Woods.
Det är så konstigt.
Det var väl matchbetyg okej här, inte mycket mer.
Ja, du är generös du, Robert.
Den där kvalificeringsmatchen med det usla slutet mellan Drew McIntyre och Sheamus förra veckan landade den här veckan i ett långt segment med Adam Pearce där han delger oss att båda är med i Money in the Bank-matchen.
Det var så onödigt, det här segmentet. Det var så himla långt och bara... Ja.
Men varför har de kvalificeringsmatcher? Här borde ju alla andra som ska fortsätta ha kvalificeringsmatcher då efter det här tänka, ja, okej, okay, det går att lösa så.
Ja, precis. Det är så fånigt.
Och apropå det, Raquel Rodriguez kvalificerade sig genom att vinna över Shayna Baszler. En helt okej match tycker jag. Publiken däremot, stendöd.
Japp. Stendöd.
Ja, men det var väl okej. Känns som en glosa som har vandrat med längs alla matcherna och segmenten på det här Smackdownet. Så att, förutom då main eventet, som sagt, som var toppen. Men annars så får den väl okej betyg. Eller vänta, Max Dupree, han har vi inte pratat om. Hans segment var toppen. De presenterade han i ringen, men han behagade inte dyka upp. Vi går då backstage och där står han. Och du har ju varit inne på det här tidigare, Chris, att han tar ju noll hänsyn till begreppet ens privatas sfär. Han pratar en millimeter ifrån Adam Pearce. Älskar han för att han gör det. Att, det, alltså att han gör det till en grej. Det är hans grej att han pratar obehagligt nära.
Japp, japp.
Han tycker då att det här ljuset är alldeles för sladdrigt. Han vill ha maximum deluxe ljus. Fram med den dyra lampan och kanske den här megalodonkameran. För så länge den där Ikea-lampan lyser, då kommer inte han eller hans manliga modeller sätta sin fot i ringen. Underbart segment.
Det känns som att om de inte har landat i vilka de vill ha som modeller. Det känns som att de drar ut på det, likt de gjorde med den här Emmalina, eller vad hon hette, när de gjorde om henne. Men jag håller med dig, det var ju jätteroligt. Han är ju kung när han kommer in och förnekar den personliga sfären.
Ja, när Emmalina-grejen slutade ju i en bilkrasch. Jag hoppas ju att det här inte går samma öde till mötes. Jag hoppas att de har en plan för det här. Jag skulle bli så glad ifall det är så att han kommer in med Pretty Deadly.
Ja, det vore ju fint ju. Ja. Fast det är inte male models.
Varför det? Varför kan inte de vara male models?
Är inte det male, alltså manliga modeller han har pratat om att han har? Det kanske han inte har gjort. Han kanske bara pratat om att han har modeller.
Ja, men de är väl manliga?
Ja, men de! Ja, jag blandar ihop dem med Mandy Rose stall. Vad heter de då?
Nej, Toxic Attraction heter de. Nej, det här är ju de här...
Just det!
Alltså, du kan inte bli mer modell än de här två.
Oh, jag måste googla rätt på dem.
Ja, gör det.
Vad heter de? Pretty Deadly.
Pretty Deadly. Mm. Hänger på NXT. Blev jag med tag team-titlarna här till Creed Brothers, vill jag säga. Jag tror att det var Creed Brothers som tog dem. Så att det känns som att de ändå är redo för att tryckas upp på main rostern.
Ja, men de här grabbarna, de ska... Nu pratar jag bredvid micken för jag blir exalterad. Ja, men de här grabbarna ska upp. De gör ju någon form av blue steel look på sina promobilder. Ja, ja, men då är jag med. Då är jag helt med.
Jag kommer bli så otroligt besviken om det blir face. Alltså att det är Mace som face. Otroligt besviken kommer jag bli då.
Ja. Ja, nej, men de kanske har tänkt om och så kör de upp de här. Det vore ju kul.
Raw var ju intressant för att de då 3 dagar innan hade en stipulation med Riddle att om han förlorar mot Roman, som han gjorde, så fick han då aldrig mer gå om titeln. Det första som öppnar Raw är grafik att Riddle ska möta Omas i en kvalificeringsmatch till Money in the Bank och vinna en chans att kunna gå om titeln igen.
Japp, det är ju WWE-logik.
Nu gjorde han ju inte det, Riddle, utan han förlorade mot Omas, vilket var chockerande. Men han verkar ju inleda något program med Seth Rollins istället, så att ja, det kanske kan vara något.
Ja, det vill man ju se, så att man vill... Men det är ju mycket konstigt här. Ett, att Omas får vinna. Men två, att Omas ska vara med i Money in the Bank-matchen. Han kommer ju bara vara liksom i vägen, känns det som.
Ja, verkligen. Han är ju sämst lämpad. Av alla på hela rosten är han nog sämst lämpad att vara med i en Money in the Bank, tror jag.
Ja.
Nej, men också att här har de ju ändå haft 3 dagar på sig att smälta, sett tittarsiffrorna. Oj, vänta, hörni, ska vi kanske ta bollen och springa med Riddle? Han verkar ju ha något som funkar, men nej. Ja. Utan han får gå en squashmatch mot Omas istället.
Japp, och gud vad han var bjussig mot Omas också. Omas fick se ut som ett jävla monster mot han.
Hela Raw öppnar med Bianca Belair som berättar att Rhea Ripley inte kommer att vara medicinskt återställd till Money in the Bank. Så deras match är inte längre aktuell. Carmella, Liv Morgan, Asuka, Becky Lynch och Alexa Bliss kommer in. Alla de här vill ha match istället. Jag tycker att det är ett ganska bra segment. De är rätt salta mot varandra på ett underhållande sätt. Och sen så följer det då givetvis upp med en Fatal Five Wave som Carmella vinner.
Japp. Det är väl för att de tänker att ja, vem ska vi mata till Bianca innan vi ger henne Rhea Ripley-matchen? För det är ju bara någon som ska gå in och förlora.
Ja, jo, men det är absolut. Jag förstår det. Men, och jag tror nog att Bianca, eller Rhea Ripley hade nog förlorat den där matchen också. Men det är ändå en match som jag ser 100 000 gånger hellre. För att den känns ändå... Alltså, den matchen, Rhea Ripley mot Bianca Belair, finns det ju ändå en chans att Rhea Ripley skulle kunna vinna.
Ja, men hon är ju hjärnskakad och har någon tandskada dessutom.
Jo, jag menar, det fattar jag. Men jag bara tänker på själva, alltså hur sugen man är på matchen. Rhea Ripley mot Bianca Belair var jag ganska sugen på. Men Carmella mot Bianca Belair, den är jag ju noll sugen på, för jag vet att hon är bara där för att förlora. Men Rhea Ripley kändes ändå som att det fanns en chans. De pushar ändå hela det här Judgment Day och såna här saker. Hon känns het just nu. Ja, men kanske att de skulle kunna hänga på henne titeln ett tag.
Ja. Gud, jag håller med. Det här med Carmella, det känns som att de, bara för att de ska kunna försvara titeln på pay-per-viewn, så att det är någon titelmatch. Alltså, det känns verkligen så.
Men egentligen hade de ju kunnat ha typ Liv Morgan istället då. För att hon känns ju också som att hon skulle kunna vinna över Bianca Belair. Och hon är het, folk gillar henne och sådär. Fast i och för sig, hon har ju redan kvalificerat sig till Money in the Bank. Så hon ska ju vara med i Money in the Bank.
Mm. Precis.
Ja, det är så stökigt det här. Men vad sa du? Har hon skadat hjärnan? Eller vad sa du?
Ja, hon har en hjärnskada. Alltså hon har en concussion antagligen. Alltså en hjärnskakning. Men hon har ju lagt upp en massa bilder när hon håller på och tränar och grejer på sociala medier. Och då har folk påpekat, ja, du ser ju jävligt skadad ut, vill jag mena. Och då blev hon lite salt och svarade, you can't see brain damage or teeth damage.
Okej. Okay. En lös tand och ha en hjärnskakning. Ja, men då kanske hon inte är borta så länge i alla fall.
Nej, vi får väl hoppas det. Men var Judgment Day helt borta från Raw? De var ju inte med på YouTube. Nej, men var de helt borta nu?
Helt borta. Helt bort.
Vad sjukt. Sjukt. Bara för att hon är skadad, då försvinner allt.
Vince, även med den här veckan, fumlar in och framförallt fumlar ut ur ringen. Han, det ser ut som att han ska falla när han går ut ur ringen. Han är otroligt nära att falla.
Ja, men det har ju blivit en meme nu. Hans hopp där, ner från ringtrapporna.
Angelo Dawkins vann över Jey Uso. Jag tyckte att det var en ganska bra match, men vi har sett dem möta varandra så många gånger nu. Så att det är väldigt, väldigt svårt att bli investerad i den här matchen.
Ja, så är det.
Men sen hade vi den här Elias-grejen. Alltså...
det var ju bäst.
Ja, men alltså, det var verkligen bäst. Och det är så fruktansvärt underhållande. Och jag fattar inte hur de får till det. Alltså på pappret borde jag koka av ilska för att det här är så fruktansvärt dumt. Men det här är nog det bästa WWE gör just nu.
Ja, det är ju det. Och det är så sjukt. Och det är ju för att, det vi snackade om förra veckan, att de ger hjärnet. Både Kevin Owens och Elias Ezekiel. De tycker ju det är roligt och de går linan ut. De löper linan ut med det här.
Börja med ett långt segment backstage där Elias sitter och stämmer gitarren och Ezekiel kommer in. De sitter då på varsin sida av en soffa, pratar med varandra, avslutar med nästan en perfekt fistbump. Man ser att den inte är riktigt synkad, men den är nästan perfekt. Och sen då har Elias konsert i ringen. Han har saknat att ropa Walk with Elias. Hinner väl kanske spela 3 ackord innan Kevin Owens då kommer in. Han gör sin grej, hävdar att Elias och Ezekiel är samma. Bla 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 bla. Det här hela slutar då med att Kevin Owens får en gitarr i huvudet. Och sen då i ett segment backstage, då är nu Kevin Owens trött. Han utmanar vem som helst av dem. Det kan vara Elias, det kan vara Ezekiel, det kan vara deras yngre bror Elrod, eller vad fan han nu sa. Var det också då att Ezekiel dyker upp och säger ja, men jag har hört din utmaning, och sen går han därifrån. Och då har vi ju, vi ska få intrycket av att det här precis har hänt då, att han har fått en stol i huvudet av Elias in i ringen och bara gått backstage då. Så att här blir ju Kevin Owens förvirrad också, börjar slita sig i håret och bara, men vänta nu. Jag vet att han börjar, nu börjar han tvivla på sig själv också. Är det inte samma person? Nej, jag tycker det här är jättebra.
Och jag undrar om han bara hittade på Elrod där i någon form av improvisation. För sen sitter han ju bara och skriker efter Elrod när han sliter i håret också. Det är så jävla bizarrt allt. Men det är ju fantastiskt, hela segmentet. Och vilket självförtroende han har nu, Elias, jämfört med vad han hade tidigare också. Han var ju så jävla självsäker i ringen med gitarren och hur han betedde sig då.
Vad snyggt de hade gjort den också. Lösskägget såg ju helt perfekt ut.
Ja, ja, nej, men grymt var det.
Och snyggt också att WWE la upp en grafik sen. Eller snyggt, men det var roligt. Då var det då Kevin Owens mot, och så var det en bild på Elias, en bild på Ezekiel, och sen var det bara en siluett och så stod det Elrod? Frågetecken.
Det var så jävla fint.
Bobby Lashley, han vann en gauntlet match där Chad Gable, Otis och Theory ingick. Det gör att han nu då får en US-titelmatch mot Theory på Money in the Bank. Vi hade också ett Miss TV med AJ Styles som gäst. Och lite samma upplägg som när Riddle var med för någon vecka sedan. Miss tycker sig, AJ får gå en bra match mot den numera förbättringstalangsklassificerade Ciampa.
Jaha. Känns som att det här var bortklippt. Att inte jag har sett det här faktiskt.
Asuka mot Becky Lynch, Money in the Bank, kvalificeringsmatch, var main event. Den var bra, men Asuka vann och hon vann rent utan krusiduller, vilket jag tyckte var lite häpnadsväckande.
Ja, det håller jag med om. Men känns som att Becky är i toppform nu på något vis.
Ja, jag gillar henne jättemycket. Jag älskar också de här omöjliga kläderna hon kommer in i. Såg du brillorna hon hade på sig när hon kom in här? Macho Man slängde i väggen. Hon kan ju inte se ett skit i de där brillorna.
Nej, och det är helt underbart.
Ska vi ta bara några snabba gloser om Forbidden Door pay-per-viewen?
En sak som skulle vi innan, som du kanske vill klippa in någon annanstans, eller så kör vi det bara nu, det är ju att Triple H kliv in på NXT och sa I'm back. Men det är ingen som riktigt vet vad det betyder.
Nej, och han hade också sagt I'm back, och sen hade han väl typ adderat någonting mer, men typ så här, fast jag kan inte berätta mer om det nu. Eller så här, jag är tillbaka och någonting kommer hända, men jag kan inte berätta vad det innebär just nu.
Ja, spännande. Vad tror du det innebär då?
Ingen som helst aning. Och vad då I'm back, att han nu ska ta hand om NXT 2.0, eller? Det kommer inte vara någon skillnad ändå. Det är inte så att Gargano kommer komma tillbaka, eller att det kommer vara The Black and Gold brand igen. Kan inte tänka mig i alla fall.
Ja, de skiter ju lite i vad de sysslar med där, så vem vet. Men ja, spännande att följa vad det blir. Men självklart, vi ska sia i Forbidden Door. Vi ska sia mycket och dåligt.
Max Caster och Gun Club ska möta en New Japan Dojo-gäng här. Jag kan knappt uttala hälften av dem, så att jag säger bara New Japan Dojo. Men Max Caster och Gun Club kommer väl vinna den?
Ja, det känns som det. Det man ska tänka på nu när man ska sitta och sia är att försöka få det så mycket 50-50 som möjligt till de olika förbundens favör.
Ja, det är sant. Och de skulle också kunna offra Max Caster och Ass Boys för att New Japan skulle få en prick i statistiken här. Så alltså kan de ha någon betydelsefulla AEW-brottare gå över någon annan japan senare.
Exakt, men det känns som att de är ganska heta på den här ass-klubben.
Bullet Club består av Young Bucks, El Fantasmo och Hikuleo. Ska gå mot Dudes with Attitudes. Spännande namn. Sting, Darby Allen, Shingo Takagi och Hiromu Takahashi.
Var inte Dudes with Attitudes typ John Laurinaitis och någon? Alltså det är ju något så här gammalt tag team-namn har jag för mig. Eller så är det ett gammalt tv-spel. Men det är någonting gammalt i alla fall. Här känns det ju som Sting och gänget vinner, va?
Ja, det tror jag också. Jag tror Dudes with Attitudes menar det här. Det låter som ett dåligt bandnamn om inte annat.
Ja, men det är ett gammalt tv-spel.
Zack Sabre Jr. då mot den här hemliga brottaren. Det känns ju som att man skulle vilja veta vem den hemliga brottaren är innan man avslöjar, eller innan man siar om det.
Ja, men den kommer ju vinna. Eller? Nej, Zack Sabre Jr. kommer ju vinna så att det byggs upp mot Daniel Bryan-matchen, va? Eller mot Bryan Danielson-matchen.
Ja, men är det Cesaro, då tror jag att Zack Sabre Jr. får vinna den. Är det Kenny Omega, då tror jag inte Zack Sabre Jr. får vinna den. Är det Wheeler Yuta, då tror jag att Zack Sabre Jr. får vinna den.
Ja, gud ja. Nej, men jag tror Zack Sabre Jr. vinner, oavsett vem det är. För att bygga honom i amerikanska ögon, liksom.
Chris Jericho, Minoru Suzuki, Sammy Guevara mot Eddie Kingston, Wheeler Yuta och Shota Umino.
Heelsen, va? Måste vinna.
Ja, men det tror jag. Will Ospreay kommer vinna över Orange Cassidy. Där når vi väl konsensus. Och sen har vi ju då den här otroligt spännande tag team-matchen. FTR, Roppongi Vice och United Empire. Alla titlar är på spel. Det vill säga Ring of Honor-titlarna som FTR har är på spel. Men också då IWGP-titlarna som Empire har. Cobb och Great Okan.
Ja, men FTR. FTR måste ju vinna.
Vore väl himla härligt om de fick göra det. Och plocka på sig de bältena också.
Ja, verkligen. Fan, vi ska ju få Cash Wheeler i singlesmatch. Vi som pratar om att han aldrig gick det. Han ska ju gå det på Rampage. Det blir fint.
Ja, just det. Tony Storm mot Thunder Rosa.
Tony Storm.
Både vill och hoppas jag att Tony Storm får ta den där titeln.
Ja, ja, det är på tiden. Thunder Rosa var inte det de hoppades på.
Malakai Black, Pac och Miro och Tomohiro Ishii om den här All Atlantic-titeln.
Jag tror fortfarande på Miro här. Om inte Kip Sabian tar av sig sin påse, sin låda och hoppar in och sänker den.
Så jävla flyttlåda. Jag blir provocerad varje gång jag ser han nu. Det där har gått alldeles för lång tid. Ta av dig lådan.
Jag vet inte varför han sitter där. Är han under kontrakt? Är han skadad?
Nej, men jag tror... Han kan nog vara under kontrakt, men jag tror inte det där är sanktionerat av Tony Khan. Jag tror han har sagt så här, ja, du kan sitta med den jävla lådan, men jag kommer inte göra någonting mer i Kip Sabian, bara så du vet.
Du är tillsammans med Penelope Ford, det är därför vi har kvar dig.
Ja, nej, men jag vet inte. Jo, men du har nog rätt. Det är väl Miro som tar den där titeln. Och så Jay White, Okada, Hangman Page och Adam Cole om Jay Whites IWGP-titel. Och den kommer han ju behålla.
Det kommer han. Kommer vi pegga upp för en Okada Hangman-match på riktigt och en Jay White mot Adam Cole-match på riktigt kanske?
Och sen då den här interim AEW Championship-matchen. John Moxley mot Tanahashi. Vi har ju pratat om att vi skulle vilja att Tanahashi tar den här titeln, men jag tror ju faktiskt att Moxley kommer att ta den. Jag tror inte att han är så wild and crazy Tony Khan att han hänger den på Tanahashi.
Nej, synd.
Det är också den här G1-turneringen som ska vara. Och du vet, som jag sa förra gången, Tanahashi kommer liksom inte, han kommer inte kunna vara i USA någonting. Så att då kommer det vara en AEW-titel som ändå inte finns på plats. För att Tanahashi är i Japan med den. Då hade väl CM Punk lika gärna kunnat behålla den och bara vara skadad och borta. Om titeln ändå inte kommer synas.
Jag tror Tanahashi tar den. Nej, jag tror inte det. Men nu tänker jag säga det. För att om det är ute i universum, då kanske det sker...
Ja, vi får se. Det ska bli otroligt spännande att se den här galan i alla fall. Jag tror att den kommer bli toppen.
Det är jag övertygad om. Jag ska ju se den med våran källa Anders och Sundsvalls Billigan nu på måndag. Det kommer bli superhärligt.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.